Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Vänsterpartiet i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelning och en timme i veckan under 2026. Programmet är producerat och finansierat av Vänsterpartiet i Gällivare. För information kontakta Vänsterpartiet i Gällivare. gallivare@vansterpartiet.se.
Ja, men visst var det Iris ljuva stämma vi fick höra här i Radio Gällivare när Vänsterpartiet nu har hittat hit för att prata med er en liten stund. Själv heter jag Simon Lundmark och man kan väl säga att det här är ju då Vänsterpartiets ungdomssektion som har hoppat in. Vi är ju inte jätteunga, jag tänker att åldern får ni röja själva om ni vill. Men vi är i alla fall med oss Ida och Daniel, varmt välkomna hit.
Tackar. Tackar.
Om vi börjar med Ida, hur mår du idag?
Jo, men jag är lite förkyld.
Ajajaj.
Ja, men annars mår jag bra.
Annars mår du bra?
Ja. Sommar.
Sommar, härligt.
Inte värme, men sommar.
Nej, alltså man måste ändå tänka på att Gällivare, sommaren i Gällivare kan ju vara den finaste dagen på hela året också.
Så
man ska inte förvänta sig för mycket. Jaha, Daniel, hur är läget med dig?
Jag har haft feber i natt, så mitt läge är väl sisådär.
Ajajaj.
Jag hostar också, så vi får se hur min röst kommer att klara det, men jag kämpar på i alla fall.
Ja, men härligt. Vi kämpar och vi ska ju säga också så här att när vi skulle förbereda det här programmet ska ni lyssnare veta att vi har bollat fram och tillbaka, haft många planer. Men en plan är ju inte alltid till för att följas, utan ibland kan den också planeras om. Så det vi ska prata om idag här för er, det är en blandning av lite lokalpolitik, lite rikspolitik, lite funktionsrätt och så ska ni såklart få höra lite skön musik. Vi är ju kanske inte jätteunga, men både Ida och Daniel har ju hunnit vara med lite grann i kommunpolitiken i alla fall. Och om jag börjar fråga dig, Daniel, varför blev du politiskt engagerad och varför valde du att engagera dig i just Vänsterpartiet?
Ja, om jag börjar med bakgrunden så var det ju för att jag gick på komvux, det måste vara 20 år sedan, och då försökte Iris få med mig i Vänsterpartiet. Aha. Men det var inte läge just då. Sen var det då en 7 år sedan som jag och David Väyrynen var på samma fest. Och då började vi prata politik. Mm. Pernilla Fagerlund var också med då. Och då bjöd de in mig till att vara med på ett möte. Och då kom jag i alla fall. För att Vänsterpartiets politik är det som står närmast mig om hjärtat. Sen kan jag väl ärligt säga att jag håller inte med om allting. Mm. Men jag vill ju det här att vi ska värna de svaga. Och inte bara... Ja, men bara... Många partier vill inte ta hand om sjuka, arbetslösa och så vidare. Och det är totalt... Jag förstår inte det helt enkelt. Mm. Det är ju samma nu som med A-kassan. Nej, nu sänker de A-kassan när vi har som mest arbetslösa. Vars är logiken i det?
Mm.
Så att det är därför jag valde Vänsterpartiet.
Men vad fint att höra. Sen också fint att det är Iris också still going strong. 20 år senare hörs hon fortfarande i närradion. Iris har ju också varit här och sänt närradio tidigare under året när vi haft besök från riksdagen och också haft besök av vår ombudsmannakvinna. Ombudsman tror jag att hon är, Elisabeth Kvarnström. Pratade lite om kvinnorsjourerna. Men Ida då, hur kom det sig att du engagerade dig för just Vänsterpartiet och hur kom du in i kommunpolitiken?
Jag var faktiskt med i Ung Vänster för över 20 år sedan nu, 25, när jag var ny på gymnasiet. Så det var första gången jag hakade på där.
Mm.
Men sen har Vänster, det har väl alltid varit det rätta.
Mm.
Om man tänker vilken ideologisk grund som man står på och vilka värderingar man har, så är det den som faller mig i smaken.
Mm. Ja, men vad fint.
Sen kom jag ju in, bara kastades in, eller på att säga.
Okej.
Okay. I höstas. Jeanette försökte här för något år sedan fråga om jag ville haka på. Men då var det inte, mina barn var så pass små att jag kände att jag hade inte tid.
Mm.
Och sen här i höstas så frågade Pernilla att det saknades, ja men, saknades lite folk, och det var lite så här, lite kort om folk i partiet, att de inte skulle vilja. Då sa jag, då hade jag sån här ja-år.
Mm.
Så jag sa okej, Och så blev jag direkt inne då som ersättare i barnutbildningsnämnden tillsammans med Daniel.
Mm.
Så att det är verkligen bara inkastad.
Ja. Ah.
Mm.
Men så spännande, eller ja, var det ens spännande? Var det kanske var lite mer skräckblandad förtjusning? Eller hur har det gått att så fort komma in i en roll som förtroendevald?
Det var lite skräckblandad förtjusning.
Mm.
Det var väldigt, allt var ju nytt.
Mm.
Alltså från hur mötesstruktur till, ja, till allt.
Mm.
Men då hade jag ju Daniel, så alltid när jag blev... Fick panik över någonting så sa han bara, skärp dig. Det var han sådär, skärp dig. Att det går bra, det har det väl gått.
Ja.
Men sen är ju... Jag har haft väldigt bra stöd.
Ja.
Både i nämnden så hjälper de till de andra partierna och berättar hur saker går till. Och,
mm.
Och, ja, men, och partikamraterna.
Mm.
Hjälper till att dra med.
Jag tycker det där är så himla fint också. Att även fast man har konkurrerande partier. Att det finns den här hjälpsamheten ändå. Jag vet på marknaden när vi hade något bord ute där. Och så sa Jeanette att ja, men vi går iväg och möter upp Birger här. Eller vad vi skulle göra. Så jag kollar om Moderaterna kan kolla så inte någon skäl något här. Så att det finns liksom ändå ett mellanmänskligt samarbete. Och att det är inte bara... Bara kasta skit på varandra. Att det är fint att höra och säga sånt. Men vad kul, Ida. Och då var det så att Daniel var din mentor. Med en hård uppfostran. Hur var det för dig att komma in som ny i politiken?
Ja, det var ju 2018 eller 2019. Jag kommer inte exakt ihåg när jag blev invald. Jag blev invald i valnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Jag... hade ju David som var ordförande i barnutbildningsnämnden.
Mm.
Så han hjälpte mig mycket. Ja, men bara en sån enkel grej, lära sig hur man ska yrka på en punkt. Det var ju någonting han fick lära mig. Så han skrev ibland åt mig under mötet att det är så här ska du säga. Sen så kommer det naturligt när man har varit ett tag. Men jag vet i början, inte var det bara.
Nej.
Men när du har varit med ett tag så nu flyter det bara på. Och man, ibland kan jag känna om det är en ny nämnd. Då kan jag väl ibland känna också lite osäkerhet att hur funkar den här nämnden nu, hur kommer de att rösta och så vidare. Så, ja.
Det kan också vara ganska skönt kan jag tänka mig för de som sitter där ute och lyssnar och kanske funderar på att ja men, oj undrar nu hur ska man våga engagera sig politiskt? Det är så svårt där med möten och det. Det kan vara ganska skönt att få veta att det finns alltid någon att fråga.
Absolut, och någon så... jo. Och man har ju alltid också kontakt med varandra under nämnderna oftast, att man, då skriver man ju. Jag menar, det fanns gånger när jag var tvungen att stöd, jag kommer inte ihåg om det var Jeanette eller vem det var, om det var Lena när hon levde. Så då kunde jag skriva under nämnden, och du den här punkten funderar hur vi ska yrka på så att säga.
Mm.
Så man har ju som hela tiden kontakt, det är så lätt idag med det digitala samhället. Så att...
Mm. Ja, vilken tur att vi är så pass unga som vi har vett att lära oss använda det då. Nej men vad trevligt, jag tänker så att Almedalen pågår just nu, har vi några kommentarer på det? Jag vet vi pratade lite innan sändningen Daniel, jag vet inte om jag ska ställa frågan till dig men jag gör det ändå. Kommentarer på Almedalen?
Jag kan inte vara så frispråkig som jag har lust att vara men jag tycker väl att det där är en liten ryggklapparklubb så att säga.
Aha.
Men det är min åsikt, för jag menar vad... Det jag har sett av Almedalen och läst om, det var, vad får de egentligen ut? De står och diskuterar och går igenom sina partiprogram som alla ändå gör varje vecka, höll jag på att säga, när det är valår. Så att det är inte min grej riktigt. Jag tycker väl att det är lite... Det är inte mina människor om jag uttrycker det så.
Nej.
Så att, men jag är ju också mycket för alltså kommunpolitiken. Rikspolitiken är ju inte jag riktigt lika intresserad av.
Mm.
Utan jag som satsar mer på kommunalpolitiken, jag tycker att den är otroligt intressant. För där kan jag påverka mer än vad jag kan göra på riksdagsnivå.
Mm. Intressant. Så man kan säga en diss för Almedalen från Daniel, men en hiss för kommunpolitiken.
Ja.
Härligt. Ida, har du kollat någonting vad som händer i Almedalen? Eller vad är din inställning till Almedalsveckan?
Jag har inte så jättemycket inställning. Jag heller.
Mm.
Men... Det som kan vara bra det är väl att det är flera grupper som kan komma dit och ställa sina frågor direkt till politiker. Så det är ju bra på så sätt. Jag vet att mycket så här funktionsrättsfrågor kan komma upp och sådär, men annars är jag inte alls. Jag som Daniel, det är kommunpolitiken som lockar mest.
Ja. Nej, men vad kul att ni liksom har hittat rätt då. Personligen, alltså just om Almedalen, tänker du bara att jag har hört att det ska vara fruktansvärt dyrt att bo någonstans. Och det har ju också, det är det jag tänker på när jag hör Almedalen. Men de får hålla på bäst de vill där nere. De har säkert jättetrevligt och jätteintressanta samtal. Vi ska fortsätta med lite musik innan vi ska prata om det lokala valprogrammet som vi i Vänsterpartiet presenterar här i Gällivare. Och det här är ju en av låtarna som Ida har valt. Och Ida skickade ut mig en hel lång lista med massa härliga låtar. Det gjorde Daniel också, så jag har haft lite svårt att välja här. Men Ida, vad är det vi ska få höra nu?
Men det är ju en gammal koding.
Oj, vad bra.
Ja, med Tracy Chapman. Talking about a revolution.
Då kör vi. Varsågod, Nisse. Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Ja, och de som pratar om revolution här i Radio Gällivare, det är Ida, det är Daniel och det är Simon. Och medan låten spelade här så sa Ida att det var märkligt att höra sin röst i hörlurarna. Och då slog det oss här att Ida, det här är ju din radiopremiär.
Ja, det är det.
Alltså wow, jag måste få ställa den här klassiska sportfrågan. Hur känns det?
Jätteläskigt.
Ja.
Och jag avskyr att prata så här.
Ja.
Och smått scenskräck och så det här är ju dödläskigt.
Ja, jag kan tänka mig det. Men ändå har du hållit på med dans och sånt.
Ja, men mina danselever fick lugna mig inför varje uppvisning.
Det var så alltså?
Ja, gud. Jag hade panik. Jag kom ihåg stegen. Jag bara, andas.
Jag måste säga det positivt att du kanske har fostrat de eleverna för att utveckla sina pedagogiska förmågor. Nej, men vad kul, vi fick höra lite Tracy Chapman och vi ska prata om vårt lokala valprogram här i Gällivare. Och Vänsterpartiet har ju några slogans som vi kör med generellt, oavsett om man är i Vetlanda, Stockholm eller i Gällivare. Och vi vill ju att man ska stoppa rånet av hushållen, att vi ska rädda välfärden och bygga Sverige, Norrbotten och Gällivare starkt. Och håller du också med om att det är dags för att göra det, då är Vänsterpartiet det självklara valet och vi står på din sida. Vi tjuvpratade lite grann här under låtens gång också om vad vi tycker är extra intressant och vi fastnade på skolan. Jag tänkte fråga dig Daniel, du som också är lite insatt i de här frågorna. Hur ser du på den här nya skolstruktursreformen som är i görningen just nu?
Ja, jag tror ju att det behövs ju göras en förändring helt klart. Sen om det är den som är grunden till problemen i skolan, det kan ju inte vi säga, men det får man ju utvärdera efter allting är genomfört. Mm. Typ på en 3-5 år eller någonting. Så vi behöver ha fler högstadieskolor, det tycker jag helt klart. Utan, för det, vi vet ju alla hur det har varit på skolan, jag har ju varit med hela resan så att säga. Men vi får ju se vad det mynnar ut i och hur det blir, men jag tror ju och hoppas att det blir bra i alla fall.
Vad var tanken när man från början genomförde den här förändringen att föra samman alla högstadieelever och hur har man tänkt nu när man ska separera högstadierna igen?
Jag var inte med på den tiden så jag kan inte svara hur tankarna gick då när de skulle sammanföra. För jag har hört anledningen men jag kommer ärligt talat inte ihåg den. Nu är det väl att det är för stort antal elever helt enkelt. Men det här kommer ju också innebära att vi kanske behöver. Jag undrar om det inte var att man skulle samla alla på en skola så att det inte behövdes lika många lärare. Jag tror det var det som var en av grundorsakerna. Men nu kommer vi också behöva mer lärare nu när vi splittrar upp Sjöparskolan. Så vi får ju se, men vi har ju Gällivare satsningen bland annat. Och jag hoppas också att vi kommer att satsa på de lärare som jobbar nu. För det behövs ju. Det ska ju inte bara gynna nyanställda. Självklart vi behöver det, men jag vill ju se en satsning på nuvarande lärare också.
Och det är också det vi presenterar i vårt valprogram för det kommunala valet. Att det ska vara för en lönesatsning för samtliga lärare helt enkelt. Men Ida, just kring skola och skolstruktur, du har ju också kunnat följa det här. Egentligen både arbetet inför och hur det har varit ute på skolorna. Du träffar ju många ungdomar dagligen. Hur tänker du om den nya skolstrukturen?
Den är ju jättevälkommen. Nu har jag ju arbetat på högstadiet som fritidsledare i... Ja, vi har ju inte varit där nu fritidsledare sedan i vintras, årsskiftet. Men annars har det varit i 10 år som jag har varit och sett både hur det var innan och hur det var efter. Och jag måste säga att samla alla på en högstadieskola var inget bra. Jag förstår att man hade en bra tanke med det då. Men så här, då måste man kunna se och backa att det här blev inte bra. Och det är väl det som känns skönt nu att man tar ansvar för att se över hur man kan göra det bättre för våra barn.
Jag tänker också på det här med liksom skolan. Vi pratade lite om det här Gällivare-paketet och vi pratade om att vi vill göra lönesatsningar på liksom samtliga lärare i Vänsterpartiet. Men vi har ju fler förslag också om skolan. Är det någon av er som spontant skulle vilja nämna något av förslagen?
Ja, men jag kan väl ta att vi har frukost i skolan.
Ja, intressant. Berätta mer.
Men det har vi sett när vi har gjort en enkätundersökning. En LUP som man gör via MUCF. Vi gjorde den 2023. Eller 24, nu blev jag lite osäker. Och där man då intervjuade de i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
Okej.
Och de som svarade i årskurs 8 så var det 50% bara som åt frukost. Och 50% som åt lunch. Så att det är väldigt många som hoppar över. Och vi vet ju att det både påverkar tryggheten i skolan. Det blir mindre konflikter när man får i sig mat. Man kan koncentrera sig bättre. Jag är inte så bra på att prestera när jag har tom mage. Och inte så bra humör heller. Så att försöka möta. Och sen är det ju också, jag tänker för de barn som, familjer som har lite sämre ekonomiskt, skulle jag också kunna säga att det finns en sån oro, ökar ju under sommaren och vintern när det är lov. Mm. När det kommer till mat. Så att när frukost i skolan.
Mm.
Det tror vi på.
Ja, det låter ju väldigt spännande. Och hoppas att det också kan vara ett sånt förslag som skulle kunna stötta upp våra barn och unga och familjen också. För priserna har ju verkligen höjts. Alltså det är jättedyrt att handla mat. Man märker ju själv när man är ute i affären att det är inte roligt. Man skrattar ju inte på väg till kassan direkt. Men vi har ju fler förslag om skolan och vi har pratat också lite om det här med lärarbostäder, att vi vill kunna erbjuda lärarbostäder som skulle kunna vara något annat än bara korridorsboende. Jag hade här Kalle och Jeanette och pratade också om det, att om man kommer hit som ny lärare så vill man kanske ta med sig sin familj, och då kanske det inte är lämpligt att bo i någon sorts korridorboende, utan vi kanske måste titta på andra lösningar, villor eller annat som vi kan erbjuda till hitflyttade lärare. Är det något annat ni skulle vilja säga om skolan här i Gällivare?
Ja, det är ju Repisvara. Mm. Alltså den tycker jag verkligen ska byggas, men det verkar ju vara lite problem med det. Mm. För jag menar, vi har byggt upp ett helt nytt samhälle som då i Sjätte Malmberget, så självklart måste vi ha en skola på Repisvara, så enkelt är det ju.
Mm.
Och vi har ju lovat väljarna det helt enkelt. Så sen vet jag ju ekonomin att det handlar om ekonomi, men det spelar ingen roll, utan nu har vi ett nytt samhälle på Repisvara och då ska det finnas en skola där. För det är nästan inte samhälle, men alltså det är ett nytt, helt nytt område.
Mm.
Så det är min åsikt om det, så att säga.
Mm.
Och det är också, vi vet inte hur länge Tallbacka och mellanområdet är kvar heller.
Mm.
Så man måste ju kunna tänka framåt.
Mm.
Och även om det inte finns ett elevunderlag just nu på Repisvara och närliggande områden, så är ju också kommunens mål att vi ska öka i befolkning. Så att vi behöver kanske rösta upp för det.
Absolut. Repisvara skola, vi har pratat om frukost i skolan. Vi har fått med en extra lönesatsning för lärare och lärarbostäder. Har vi något mer vi vill tillägga om skolan?
Jag har ingenting som jag kommer på just nu, men jag är ju lite halvgröt i hjärnan, så har Ida något annat att fylla i?
Nej, men vi har ju, men jag vet att Jeanette och Kalle också pratade om det, att en resursskola har ju vi som förslag, och se över om vi kan göra slags samarbete med kommunerna runt omkring och ha det.
Mm. Och där såg jag också att vi har lämnat in en motion om ganska nyligen. Så ett förslag som kom, dök upp från en medlem. Vi hade ett medlemsmöte, visst var det så vi pratade om detta. Men det är kul att säga. Vi försöker alla på våra sätt bidra till att den här kommunen ska bli lite bättre. Och kanske viktigast just nu är kanske skolan och våra unga. Jag tänker så här att vi hoppar vidare och tar lite musik. Och nu är det en till låt från Ida. Och jag läste tidigare och tänkte, men det här kan inte vara Ren. Alltså de sjunger på engelska. Gruppen kan inte heta Ren. Snälla Ida, hjälp mig.
Ren,
så. Och vad ska vi få höra med Ren? Och varför har du valt den här låten?
Den heter Money Game. Oj, nu prasslar jag här jättemycket. Ja, men jag tycker att den... Han gör väldigt mycket musik om hur det är just nu i samhället.
Mm.
Och det här är ju från England.
Ja.
Men jag tycker att den beskriver ganska bra levnadsvillkor och sådär.
Spännande. Då kör vi lite Ren, Nisse. Varsågoda.
Strange times we're living in, world can put fear in you. Hierarchy parties, they make us feel inferior. Greed runs through parliament interiors. Devils walk among us, they fit the criteria. Eerie theories, strike fearing, weary-minded men. When we're clearly living in dictatorships, nearly blinded by illusions to choose. But who's fooling who? Ball chain to your shoes on pain. It's a crying shame. Pursuit of our own wealth lights a flame that makes greed a game that lets the whole world burn. As the world turns, the whole world burns.
Money was invented for trade, but now those bits of paper twist hearts, make slaves, turns a saint into a sinner, a child into a killer, his finger on the trigger of a money game.
Oh, rain, 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 a storm it comes our way. Am no surprise to distorted lies, poison in the veins, but we die upon the blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game.
Mr. President, it's evident that everyone's a resident of fear when they support these ideas to keep us separate. When they make us believe that everybody is coming to terrorize you in the streets, they say proudly through gritted teeth, it's my right to hate, that's freedom of speech. When did freedom become a reason to hate, a way to justify a racist slur or insult we make? There's an irony in freedom, because us in the West, we have pillaged and plundered and murdered our savages, colonized all of the rest. It's called hypocrisy. Preach a certain value that you'd never keep yourselves. Your country was in flames, you demigrate yourselves in a second. Still you spit your venom, demonizing immigrants when really you're an immigrant, because all of us are immigrants or descended from immigrants. Irony is imminent, I'll shed the light on immigrants. America was colonized by Britain, Britain it was colonized by Rome, also colonized by the Saxons. They were German, by the way. You know how people throw shade upon the Germans because of history's pain, and yet we make the same mistakes all the game. Demonize a whole people, Jewish or Muslim, the same and the same. Old situations play on repeat, the same old TV shows repeat. Yeah, we worship the bleat. Our opinions aren't our own and we follow like sheep. There's no left, there's no right. In the middle we sleep.
Rain, 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 the storm it comes our way. Am no surprise to distorted lies, poison in the face, but we like to point the blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this old money game.
Money Game av Ren, och inte Ren som jag trodde. Säg att du är bybo utan att säga att du är bybo, Simon. Jaha, här sitter då tre vänsterpartister som har pratat om det lokala valprogrammet och funderar lite på det här med migrationen. Det har ju varit en intensiv debatt i medier senaste tiden om det här med, ja, hur ska vi hantera människor som kommer hit från andra länder? Vad ska vi göra? Hur unga barn ska vi sätta i fängelse? Och hur många ska vi kasta ut från vårt land? Ja, det här väcker ju mycket känslor. Men jag ska börja fråga dig, Daniel. Du har ju jobbat på Migrationsverket, visst är det så?
Jo, jag var där i 7 år.
Skulle du vilja berätta lite om hur du upplevde att det var?
Jag kan börja med att säga att flera av oss som jobbar där så tycker ju att det är det bästa jobb jag någonsin har haft.
Och
det här är faktiskt den idag, det är det roligaste jobb jag har haft. Men jag tycker ju om att jobba med människor. Däremot hur vi kanske hanterade situationen 2015-16, det var ju katastrof.
Mm.
Vi kunde inte hantera de 162 000 eller de 163 000 som kom.
Mm.
Och de asylsökande själv sa att varför tar ni emot så många om ni inte kan hjälpa oss?
Mm.
Så det var ju någonting jag hörde ofta. Sen hade vi även, jag tror vi hade jour, om det var 8 månader i sträck varje helg som vi alternerade då. Vi var inte så många som jobbade. Men det var ju någonting som, de kunde bara skicka en buss helt enkelt nerifrån någonstans i södra Sverige. Och så sa de bara, placera ut de här 50 personerna.
Mm.
Det innebar att vi fick då belasta de som redan hade kanske ett rum eller lägenhet i här i Gällivare. Eller vi hade Porjus och Vollerim också. Och de vart ju förstörda. Jag ska nog trycka in en säng i mitt lilla rum ungefär.
Mm.
Och det tyckte jag att det var väldigt jobbigt att göra det där. De var tvungna att, vad heter det? Att vi maximerade utrymmet eller något sånt där. De hade något finare ord för det där.
Mm.
Så det går ju inte helt. Alltså det gick, så det funkade inte för Sverige att ta emot så många. Utan i så fall måste ju andra länder hjälpa till. Men det vet vi ju hur det ser ut med högervindarna nu, att det kommer inte att hända.
Mm.
Så vi ska självklart ta emot människor och hjälpa dem. Men vi måste ju kunna ta hand om dem också och få dem integrerade i samhället.
Mm.
För det funkar inte heller. Så att det är många frågor och jag funderar mycket på det där. Men alltså, det finns ju ingen rakt svar helt enkelt.
Mm.
Men det var en otroligt rolig tid i alla fall. Fast också att det var väldigt hektiskt.
Mm.
Och jag har fått många vänner som var asylsökande som nu bor i Gällivare. Så att jag till exempel pratade med en kille från Etiopien som jag pratade med på 10 år. Han skrev åt mig här för någon vecka sedan.
Mm.
Så mindre antal om vi ska hjälpa till. För som sagt, det har inte fungerat. Och det måste jag vara ärlig med.
Mm.
Och jag jobbade där så jag såg ju allt det här.
Mm.
Så.
Vad skulle du säga är det som har gjort att det är kanske det roligaste jobbet du någonsin har haft? Var det mötet med andra människor eller var det liksom arbetsuppgifter eller var det något annat?
Jag hade ju, och det var 7 olika roller när jag jobbade på Migrationsverket. Jag jobbade också delvis som handläggare. Men det var ju bara att kunna åka ut till tågstationen, möta upp dem, se deras miner när de kanske ser snö för första gången.
Och ja.
Fråga varför är klockan är ju bara 2, varför är det mörkt? Så det var ju, jag mötte med människor helt enkelt. Det var ju helt underbart.
Mm.
Och sen står ju receptionen, hjälpa människor. Och det var ju också en, jag tyckte om att stå, från början tyckte jag inte om receptionen. Men sen tyckte jag om det. Jag hade min gamla chef hört där att de skrattade nu. För hon visste hur mycket jag hatade det från början.
Ja.
Och på slutet älskade jag det.
Mm.
Så det var en kombination av alltihopa. Eftersom jag gjorde väldigt olika saker så... Ja, jag fick ju vara flexibel, för det var samma varje morgon när man kom. Du visste inte vad som hände.
Nej.
Utan det var ju samma på fredagar, då jävlades det såklart alltid. Då hade de skickat kanske från en annan ort med tåget. Och då var vi tvungna att hjälpa dem att ta hand om dem.
Mm.
Så det är som svårt att säga exakt vad. Det var bara hela arbetet, att det var otroligt roligt.
Mm.
Så.
Alltså himla intressant att höra.
Ja, jo. Jag har en kompis också som har jobbat innan mig. Och han säger också samma än idag. Att han tycker också att det var bland de roligaste jobben han har haft.
Mm.
Så, för de var ju på väg att lägga ner Migrationsverket i Gällivare där 2011 tror jag det var. Och sen ändrar de sig och så öppnar de igen.
Mm.
Så han hade hunnit sluta när jag kom.
Ja.
Ja.
Men om mötet med människorna var det finaste, då kanske vi också kan konstatera att det är kanske inte människorna som kommer hit fel på i grunden. Utan kanske handlar om att vi ska kunna hjälpa människor som kommer hit, att integrera dem, att det finns möjlighet till ett värdigt mottagande helt
ja,
enkelt.
Ja, exakt. Så att de har rum. Alltså, samtidigt så kan man, de kommer ju från krig, så de kanske, vissa tycker då ska man vara nöjd och ha en säng. Men när det är 6 män i en lägenhet och de ska dela på toaletten och duschen, det är inte så roligt.
Mm.
Så.
Ja, Ida, du sa någonting medan vi lyssnade på musik här om men just det här med integration, alltså hur vi ska få människor integrerade. Du sa något så fint tycker jag, och jag tänker om du vill dela det till radiolyssnaren också.
Nej men jag, vad var det jag sa? Nej men jag tänkte att det är väldigt svårt att integrera om man inte får veta eller att man får stanna kvar.
Mm.
Att ta sig till ett nytt språk, ta sig till... Ja, men för barnen att börja skola, hitta kompisar, föräldrar att alltså, få ihop allt det där är inte så himla lätt om man inte ens vet om man får stanna.
Mm.
Så att den där tryggheten och snabbare få besked gör ju att man kan komma in i samhället mycket snabbare.
Mm. Och där har ju Vänsterpartiet lagt fram förslag om att ja, men dels behålla eller återupprätta alltså permanenta uppehållstillstånd, just så man ska veta det här att ja, men vi kommer få stanna. Att det liksom ska vara normen för de som har skyddsbehov. Och kanske det här med att göra familjeåterförening lättare och inte svårare. Och framförallt där barn påverkas också. Vi har ju också pratat om när är man egentligen integrerad. Alltså vi har haft fall som där det handlat om personer som kanske går på gymnasiet som har blivit skickade härifrån. Trots att de har avsikt att stanna kvar och avsikt att studera och har lärt sig språket och prestera bra i skolan. Så man tänker ju att vad krävs för att man ska räknas som tillräckligt integrerad. Daniel, har du någon tanke på detta?
Just när du berättade det där, jag kommer ihåg ett ganska hemskt tillfälle när gränspolisen kom och hämtade en hel familj och de gick ju på gymnasiet.
Ah.
Och när vi kom in i lägenheten efteråt, för det var, vi var också ute och tittade hur det såg ut och om det var kvar några grejer. Och när du ser ett glas med mjölk som står kvar på bordet,
ja,
så snabbt kom de bara in och greppade dem och tog med dem därifrån.
Ja.
Gick in på välkommaskolan, tog dem, jag kommer inte ihåg hur många barn det var, 2 eller 3 stycken.
Mm.
Och de hade skött sig fläckfritt, de försökte få arbete och så vidare. Men det var en sån där grej som jag aldrig kommer att glömma, just när jag såg det där på bordet, var som frukosten var kvar och allting, de var bara ryckta därifrån.
Ja.
Det är, så får det inte gå till.
Nej.
Utan, och som du säger också, det måste ju vara putt i sådana fall. Alltså,
mm.
Permanent uppehållstillstånd, för de hade ju mycket också tillfälliga uppehållstillstånd när jag jobbade.
Mm.
Och det skapade också en osäkerhet bland människorna.
Mm.
Och sen handläggningstiderna, jag har för mig att den lägger mellan 3 till 4 år. Och,
ja,
och väntar på ett beslut, och du får inte jobba,
ja,
fast du vill jobba. Det är ju också katastrof, så ja, får det inte gå till. Men det var bara några saker som jag kom på från min tid, så att säga. Det här är ju nu 10-15 år sedan jag var där. Så att...
mm. Ja, det finns så mycket vi skulle kunna säga om det här. Men Vänsterpartiet, vi vill ju ha en humanare integrationspolitik. Just det ni pratar om, att man vill veta att man får stanna om man har liksom skyddsbehov. Det måste gå snabbt att hantera och handlägga. Och vi måste kunna ta emot människor på ett värdigt sätt. Och,
precis.
För vi behöver ju folk som kommer hit och bor här och lever och jobbar och blir våra arbetskamrater och grannar och fotbollslagskompisar. Och vi har ju en stor del av människor som kommer från andra länder som liksom bär upp stora delar av välfärden också. Och för oss känns det inte rätt att uppmuntra till återvandring när vi har behov av jättemycket folk här i norra Sverige och Malmfälten. Vi skulle kunna komma in och prata om bostadspolitiken. Det finns så mycket vi skulle kunna ta upp, men vi har inte jättemycket tid kvar. Så jag tänker så här, att vi tar en liten låt innan vi ska gå in och prata om ett av Idas favoritämnen, nämligen funktionsrätt. Och nu, alltså, nu ska jag vara jättebusig här, Nisse. Nu ska jag ta en annan låt än den som står i låtlistan. Jag tänkte vi ska höra lite Alice in Chains. Vi ska få höra Nutshell.
Thank you.
Så där ja, där fick vi höra lite Alice in Chains. Och varför ville du ha den här låten, Daniel?
För att det är typ världens bästa låt. Jag älskade ju grunge på 90-talet och jag lyssnar fortfarande än idag på Pearl, Nirvana, Alice in Chains. Jag kan räkna upp hur många band som helst. Men det är en låt bara som betyder mycket för mig. Jag gick på gymnasiet här för mig när den kom och det, jag lyssnar på den än idag väldigt ofta.
Mm. Tack för det och grattis till Radio Gällivares lyssnare. Ni har fått höra på världens bästa låt. Alltså somliga har det ändå bra. Vi tänkte gå vidare i vårt program, men vi hade så mycket mer som hände här medan ni lyssnade på musik. Då fick jag nöjet att lyssna på mina partikamrater Ida och Daniel. Och Ida, du berättade om ett par ungdomar som du hade träffat här nyligen och kom att tänka på dem när vi pratade om det här med migrations- och integrationspolitiken. Skulle du vilja säga några ord bara till våra lyssnare om det du just berättade till mig?
Nej, men vi pratar om det här också när man blir myndig och risken av att man blir utvisad på nytt. Men, och jag sa att vi har haft nu på mitt jobb, jag jobbar ju på ungdomsenheten, tre grabbar som har gjort ihop en sommar. Avslutning, en konsert nu här på avslutningskvällen. Arbetat med det i flera månader för att resten av kommunens barn och unga ska ha någonting roligt att göra på avslutningskvällen.
Mm.
Och det är tre grabbar som kommer från olika delar av världen och har bidrar jättemycket på fritidsgården. Som är riktiga så här, trygghet och alla, som alla tycker om, alla kan ty sig till dem. Då började jag tänka på mina barn. Mina stora barn som jag kallar dem. Mina barn, mina riktiga barn där hemma då. De säger alltid, dina stora barn på jobbet.
Ja.
Så när man, det känns.
Ja.
Att just man kommer in och man integreras och man hittar en plats i samhället. Och bidrar jättemycket.
Mm.
Men ändå så får man inte riktigt alltid vara med.
Nej. Och det räcker ju kanske... Det räcker ju kanske inte alltid heller hur mycket man bidrar. Vi har ju hört det här lönekravet till exempel som du nämnde något om, Daniel. Det räcker ju kanske inte alltid med att bidra, utan man måste ju bidra med ganska mycket och man måste tjäna ganska mycket pengar. Du hade några tankar om det här med lönekravet.
Jag förstår inte hur vården, hemtjänst och så vidare kommer att överleva när de höjer kravet till omkring 34 000, 33 och någonting kanske det var.
Mm.
Men alltså hur en undersköterska kan ju ligga mellan 26 och 28 000 kanske. Och så här ska vi då, hur kommer det att se ut inom hemtjänsten och äldrevården när vi i så fall kommer och skicka hem allihop som har varit stöd och hjälpt till i samhället.
Mm.
Det, jag tycker det är bara skrämmande, jag förstår inte hur de tänker, det känns lite grann som att de vill verkligen bara, de ska skicka hem de som inte har uppehållstillstånd helt enkelt. De som inte är svenskar. Och det tycker jag är, det går ju in också på min tes. Varför jag är vänsterpartist. Vi, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, jag blir ganska irriterad när jag tänker på det.
Mm.
Att de har sådana regler så att...
Kanske man straffas inte bara för att... Man kommer någon annanstans ifrån, utan också för att man inte är tillräckligt förmögen eller tjänar tillräckligt mycket pengar.
Exakt.
Så ja, man skulle ju kanske kunna tänka sig att man ska investera lite i samhället och kanske göra något åt arbetslösheten, höja lönerna etc. etc. Men då är ju jag också vänsterpartist, så det måste kunna gå att lösa det här på ett annat sätt. Vi kommer säkert få möjlighet att prata mer om migrationen, men är det något mer ni vill tillägga för nu?
Inte, jag vet att vi pratade om det, men jag kommer faktiskt inte ihåg just nu, utan det försvann från skallen.
Alltså, så kan det vara när vi sitter här sjuka, förvirrade med stresshjärnor, men fortfarande vänsterpartister sugna på samhällsförändring. Alltså Ida, vi har ett favoritämne som jag tänker att om vi inte hinner behandla allt idag så kommer vi komma tillbaks, för här råkar vi ha en riktig klippa i och med dig. Du är väldigt insatt i det här med funktionsrätt. Och när vi pratade om att göra programmet sa vi att vi kanske tar lite om funktionsrätt. Och du sa att det här är något du kan prata jättemycket om. Visst är det så?
Ja.
Skulle du kunna vilja... Eller vi kan ju säga att det finns ju FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och skulle du vilja berätta lite vad den innebär, lite i stora drag?
Ja, den innebär ju att man ska ha samma rättigheter. Mm. Även om man har en funktionsnedsättning väldigt kort. Mm. Och rättigheter har samma frihet.
Mm.
Lite sådär kort. Men, och vi i Sverige har ju sedan 2009. Det var då som vi antog FNs. Men vi har inte gjort den till lag, till exempel som Norge har gjort den som lag. Som barnkonventionen har blivit lag.
Mm.
Så det vill ju vi från Vänsterpartiet.
Mm.
Vi tycker ju att nu är det dags att göra den till lag för att stärka rättigheterna för dem med funktionsnedsättning.
Mm. Och det är så att vi har ju funktionshinderspolitiken i Sverige. Alltså, och jag tänker att du har ju själv liksom tagit del av det här, vad ska man säga, privat personligen via dig och din familj. Och hur har det fungerat här i Gällivare och vad skulle du vilja lyfta fram som extra, vad funkar extra dåligt och vad skulle behöva förbättras extra mycket?
Oj. Ja, allt skulle behöva förbättras. Ja. Jag faktiskt, alltså, och det vill jag inte låta väldigt negativt, för att jag vet att alla gör så gott de kan. Och när jag tar upp saker så möts jag av en förståelse och vilja. Men det är en stor kunskapsbrist
överlag
på hur man ska göra samhället mer tillgängligt.
Mm.
Det har vi haft diskussioner om nu också, med nya multihuset när det byggs.
Mm.
Bara en sån liten simpel sak som att bastukulturen är jättestor för oss här.
Ja.
Och det är vars man än går så är man bastukulturen.
Mm.
Men om jag som man går dit och vill basta men jag har personlig assistans och jag har en kvinnlig assistent med mig, så finns det ingen bastu jag kan nyttja. Det finns ingen könsneutral bastu som man planerar för. Så att då helt plötsligt är inte bastukulturen jätteviktig.
Mm.
Att just det där att det ska vara lika för alla.
Mm.
Och vi möts ofta om jag och min familj, eftersom jag har en son då, som har en funktionsnedsättning, en rörelsenedsättning. Att man kan inte förvänta sig att man ska vara med på allt.
Mm.
Och då blir jag så här, varför inte?
Mm.
Varför ska jag inte kunna förvänta mig att vara med på allting i samhället? Det kanske får ske på ett annat sätt.
Mm.
Men det ska vara tillgängligt.
Mm.
Och kan man göra konventionen till lag så har man ju den styrkan, alltså den tyngden i att det faktiskt blir olagligt att bryta mot det här. Det är också ett större stöd för handläggare när de ska fatta beslut om insatser. Att de har lagen bakom sig.
Ja.
Det går inte att dra ner på allting heller och spara in på saker, utan det är enligt. Så det är ju någonting som Vänsterpartiet vill.
Mm.
Mm.
Tack Ida, ja. Det är ju faktiskt ett av sakerna som vi pratade om tidigare och som Daniel också lyfte, att vi i Vänsterpartiet vill ju gärna stå på de svaga sida. Vi vill att Gällivare och Sverige ska vara ett samhälle för alla och inte bara för några få. Tycker du också det? Då är Vänsterpartiet på din sida. Hörrni, vi ska börja runda av det här programmet och sammanfatta lite grann. Jag tänker så här att om ni fick drömma och önska fritt, hur skulle ni vilja att samhället såg ut? Och det här blir liksom en sån här cliffhanger som ni ska få fundera på medan vi spelar nästa låt. För jag skulle också vilja höra era bästa argument för att folk där ute ska rösta på Vänsterpartiet i valet. Och era bästa argument för att folk ska engagera sig politiskt. Och medans ni gör det så ska ni få lyssna lite grann på en låt av Dropkick Murphys, nämligen Workers Song. Varsågod Nisse. Ja, där fick vi höra lite Workers Song av Dropkick Murphys. Jaha, varför valde du den låten, Ida?
Men jag säger ju samma sak på allt. Jag tycker det passar.
Ja, passar. Arbetarsång.
Ja, men jag tycker den är bra.
Ja, men härligt. Det kan räcka så. Jag lämnade ju er i Radio Gällivare. Stackars, stackars lyssnare med en sån här cliffhanger. Jag vet inte riktigt om det här var ett retoriskt skickligt knep. Eller ytterligare ett av mina kommunikativa misstag. Men jag bad ju Ida och Daniel fundera på några frågor. Och det var, om ni fick drömma och önska fritt, hur skulle ni vilja att samhället såg ut? Och era bästa argument för att folk där ute ska engagera sig politiskt och rösta på oss i Vänsterpartiet i valet. Och jag börjar med dig, Ida.
Ja, nu har vi börjat med Daniel varje gång. Jag blev som chockad här. Fick ingen tid där, okej. Okay. Att det ska vara jämlikt.
Ja.
Alltså att alla ska ha en plats.
Mm.
Det behöver inte vara så mycket mer än så i min lilla drömvärld.
Nej.
Att alla ska känna att man har en plats och man har ett sammanhang.
Mm.
Ja. Det är min dröm om samhället.
Ja, jättefint.
Ja.
Det räcker så. Daniel?
Jag kan ju bara återgå till mina, som jag har sagt tidigare, min grundtes i vänsterpolitiken, och det är ju att kunna hjälpa andra människor. Mm. Vi ska inte ha någon utrensning av arbetslösa och folk som är sjukskrivna. De ska inte få det sämre. Det här är ju, det är alltid så här när högern har makten. Då blir det jämnt så här. Det blir alltid försämringar.
Mm.
Och det här är ju, jag förstår inte, mer människor inte protesterar.
Mm.
För så här får det inte vara. Utan alltid de svagaste ska vi jämt, ja, men sparka på helt enkelt. Medan vi som har då ganska bra, jo, vi får det bättre, det kan jag väl erkänna, jag har också det bättre, men då vill jag hellre kunna hjälpa andra människor.
Mm.
Jag kan avlägga någon procent av min lön ungefär om det skulle gå till rätt saker i samhället.
Mm.
Nu vet vi att det gör det inte heller, utan då går ju pengar till NATO istället, som vi också är ett jävla svammel, ursäkta mig, men det är min åsikt i alla fall. Så ja, så, och som Ida säger, ett jämlikt samhälle, det ska ju vara lika lön för samma arbete, och
mm,
alla ska, det ska inte finnas diskriminering som det finns idag, både mot kvinnor och mot utländska medborgare.
Mm.
Så det är väl lite grann av min åsikt.
Ja, ja, men tack. Men fint, hörni, jag blir glad när det hettar till lite här i studion, vi får lite känslor. Men om vi tar den andra frågan då, era bästa argument för att folk där ute ska rösta på Vänsterpartiet i valet. Och nu kommer jag börja med dig, Ida, också igen. Hoppas, ja, att du känner dig redo.
Ja, nej, men varför ska man rösta på vänstern? Men vi vill göra det bättre för många.
Mm.
Inte bara för de rika.
Mm.
Och jag tänker att vi vill också jobba väldigt mycket förebyggande.
Mm.
Att vi pratar om att kasta barn i fängelse och utvisa, men om man kan jobba mer förebyggande. Mm. Att stötta barnen, att integrera människor, så blir det mycket bättre, tycker jag. Så jag tänker att, ja,
fint.
Vi står på människornas sida. Vi står vanliga på människornas sida, jag vill säga.
Precis, vi står på vanliga människors sida. Ett samhälle för alla, inte bara för några få. Ja, men det kändes som att vi hade här ungefär hela Vänsterpartiets partiprogram nedkoncentrerat till ett par ord. Daniel, hur skulle du vilja svara på den frågan? Varför folk ska rösta på Vänsterpartiet i valet?
Det svarade jag redan på i förra. För att vi hjälper de svaga, vi vill hjälpa de svaga. Det ska vara lika behandling för alla.
Mm.
Så att du ska inte kunna köpa dig. Jag kan väl säga också att jag har inte emot, fast jag är Vänsterpartiets, privatvård. Men samtidigt vet jag ju att det drabbar ju de som inte har pengar.
Mm.
Så att jag vill ju att alla ska ha rätt till samma hjälp i samhället, helt enkelt.
Mm. Och tycker du också som oss, då är Vänsterpartiet det självklara valet. Jaha, Ida och Daniel, det var ungefär det vi hann idag. Vi hade Idas premiärradiotur. Vi hade Daniels, är det andra, tredje gången du är här och sänder radio i?
Nej, det var andra, alltså som det är live. Och så spelar ju vi in med dig spelade vi in här tidigare.
Det har också gjort. Ja. De här 12 minuterna som cirkulerar kanske när ni hör det här ute i etern. Jag skulle vilja tacka er jättemycket för att ni kom. Jag skulle vilja säga tack till Nisse som har hjälpt oss här med tekniken. Och vi har konstaterat att vi kommer att komma tillbaks, för vi fick lite blodad tand och tyckte det här var jätteroligt. Så vi förvarnar er redan nu om det. Och så avslutar vi med det väldigt okända proggbuggdansbandet Lasse Ålys och deras härliga låt Dans på barrikaderna. Så ut och bugga nu, Gällivarebor, och rösta på Vänsterpartiet i valet. Tack så mycket, Gid och Spaljon.
Ja, vi ska dansa på barrikaderna, vi ska inte kasta sten. Vi ska dansa på barrikaderna, ifrån Motala till Flint. Ja, vi ska dansa på barrikaderna, det blir en sväng i revolt. När vi dansar på barrikaderna behöver vi inget våld. För våra barrikader, de är inte utav sten, inte heller utav träd, inte en endaste gren. Nej, våra barrikader, de är byggda av musik, härliga svänga låtar, dans och romantik. För vi ska dansa på barrikaderna, vi ska inte kasta sten. Vi ska dansa på barrikaderna, ifrån Motala till Flen. Vi ska dansa på barrikaderna, det blir en sväng i revolt. När vi dansar på barrikaderna behöver vi inget våld. Det finns så många människor som bara vill slåss. De är röda, de är svarta och så osynliga förstås. Men vi vill gärna synas över hela Sveriges land, när vi dansar och tjoar och kimmar till ett härligt dansband. För vi ska dansa på barrikaderna, vi ska inte kasta sten. Vi ska dansa på barrikaderna, ifrån Motala till Flen. Vi ska dansa på barrikaderna, det blir en sväng i revolt. När vi dansar på barrikaderna behöver vi inget våld. Så låt oss nu ta på oss trikåer av paljett. En handduk kan vara bra att ha av dansbimmaret svett. Sen drar vi igång i våran svängiga revolution och dansar oss till seger till Lasse Ohlys ton. För vi ska dansa på barrikaderna, vi ska inte kasta sten. Vi ska dansa på barrikaderna, ifrån Motala till Flen. Vi ska dansa på barrikaderna, det blir en sväng i revolt. När vi dansar på barrikaderna behöver vi inget våld.